Jesus, jag tackar dig för de gåvor som har samlats in, Jesus. Jag ber att det ska få bli till rik välsignelse, Herre, och att det ska få läggas här där det verkligen också behövs, Jesus. Och ber också att du ska välsigna varje giva också, Jesus. Att vi får ge av det vi har, Jesus. Och nu ber vi, Herre, för det vi ska få kliva in i, Jesus. Att det just är det vi ska få ha blicken fäst vid dig, Herre. Att vi ska få fästa våra ögon på dig, Jesus. Och jag ber också att vi ska få be ut att låt allt annat få falla. Det där, alla de där måstena inför veckan, de där frågetecknena som behöver svar, låt det få vänta. Och att vi ska få bli stilla och besinna att Herren är Gud. Han som tronar i evigheter. Och att vi genom Jesus Kristus får träda fram inför honom. Du är helig, Herre. Och att du vill tala till oss, Herre. Därför ber vi, kom helig ande över oss, Herre. Över ditt ord, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Gott att få stå här inför er. Jag hoppas att sommaren har varit god mot er. Det är min första predikan sedan semestern, så jag ska se hur det här kan gå. Men jag har haft en väldigt fin semestersommar också. Och idag så bjuder ju vädret oss på att vi får kliva in i höstterminen, kan vi väl kalla det. Med regn, men vi hoppas ändå på några veckor, några dagar till av sol och värme. Men idag inleds i alla fall höstterminens nya tema, blicken på Jesus. Och vi kommer att dela in den i två delar. För till att börja med så kan vi konstatera att i takt med att församlingen får döpa och välkomna nya medlemmar så förändras den. Vi blir en ny församling. Och det är helt som det ska. Vi vill därför uppdatera vår självbild där vi fortfarande vill vara en församling med blicken fäst på Jesus. Vi är fortfarande, om du ser där runt omkring, en församling med som en mångkulturell församling, en härlig bredd av olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder. Och att vara olika, det berikar och välsignar, men det innebär också att vi kommer in i en församling med olika ryggsäckar där vi får komma när vi kommer samman, men också otroligt många olika gåvor till församlingen. Och vi vill i första delen av terminen fokusera på hur vi kan bära varandra, men också ta vara på varandra och varandras gåvor. Därför vill vi under första delen predika om det här är vi, helt enkelt. Samtidigt så vill vi ha blicken på Jesus. Vi vill också fokusera på vad Gud gör och vill göra genom sin församling i den här tiden. Och inte bara stirra oss blinda på vår tids jätta som annars kan göra oss modlösa. Så under andra halvan av terminen så kommer vi ha kanske det speciella temat mörkerseende. För det finns saker i vår omgivning som kan väcka oro, rädsla och stjäla vår frimodighet. Och vi har kanske börjat liksom vänja oss i sådana tider att leva i kristider. Att vi lever i ett tid av ekonomisk otrygghet, klimatkris, krig och gängkriminalitet. Och så larmas det om ytterligare sjukdomar som kanske ska spridas runt i vår värld. Hur håller vi, och nästan så här, som ett eko från pandemin. Vänta, hur gör vi nu en läxa så att vi hjälper oss att hålla blicken på Jesus i den här tiden? Men kanske ännu mer när vi står i denna tiden. När vi har blicken på Jesus. Vad gör Jesus i den här tiden? Och jag bär med mig en fråga inför den här predikan som jag tror behöver besvaras. Eller åtminstone i alla fall stanna upp inför innan vi kan gå vidare på blicken på Jesus. Den stora frågetecknet är, varför ska vi ha blicken på Jesus i alla lägen? För om vi ska vara ärliga, att det går ju ganska många dagar och stunder där vi inte har blicken på Jesus. Till och med en pastor behöver erkänna det ibland. Och helt ärligt så går det ju ganska bra många gånger. Och för svensken har ju en tendens att först vända sig till Gud när det uppstår en kris. Och kanske är det också så med dig som levt med Jesus hela ditt liv, att det kanske är främst vid en kris som du verkligen söker honom uppriktigt av hela ditt hjärta. När du desperat inser att oj, jag behöver hjälp, jag behöver Gud i mitt liv. Och jag tror Jesus idag vill hälsa dig att vi kan få forma en vana, inse vårt behov att leva med blicken fäst vid Jesus varje dag. att vi har ett behov varje dag att få fästa blicken vid honom och erkänna för oss själva att vi just behöver Jesus i våra liv varje dag. Och jag vill ta mitt utgångspunkt ifrån fjärde Mosebok kapitel 21 vers 4-9. Fjärde Mosebok, och texten kommer komma upp här sen också redan nu. Men, och när vi kliver in i det här textavsnittet så är det en besvärlig tid. Det är en ljuvlig tid, för många gånger en spännande tid för Israels folk. Att man har lyckats bryta sig ut ifrån slaveriet i Egypten. Man tågade ut Egypten mitt ut i öknen och man vandrade, och Gud var nära. Han hade ju bekräftat det genom under och tecken som hade fått egyptierna att fasa. Men till slut måste erkänna, okej, Israels Gud sätter vi oss inte upp mot. Släpp dem fria. Och Gud har försett dem med mat och vatten, och han skyddat dem genom olika stridigheter. Och när vi kom in i den här texten så har folket precis tagit sig ur en ytterligare en kris. För de är rätt så gnälliga också. De vänder sig till Mose och Aron. Är det inte att de börjar tröttna på maten, att de tycker det är tråkigt bara att äta manna hela tiden och vill ha kött. Så nu är de törstiga och de klagade på Mose och Aron där vid Meriba. Och Aron och Mose vände sig till Herren, och det hände som det brukar, att Gud han väcker strömmar av vatten ur en klippa. Så ytterligare så har Gud räddat dem. Men Mose och Aron, de hindrades att komma in i Kanans land för att de inte litat på Gud och hållit honom helig inför folket. Strax därefter så dör Aron, och det utlyses en 30 dagars landssorg. Så man kan förstå, i tiden när vi kliver in här så är det klart ett folk i chock också. Aron, som är liksom talespersonen för Mose, har fått flytta hem. Och inte nog med det, så har de precis stått i ett slag mot kungen i Arad där de gick segrande ur. Men det är det vi kliver in i när vi läser från kapitel 4, 4 Mosebok kapitel 21 vers 4-9. Och då står det att de bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt, och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. I Jesu namn. Amen. Det är ju en fantastisk och också fantastiskt märklig text, får man ju säga. Man kan dra ändå lärdom utifrån detta, att det finns en gräns även för Gud för allt klagande och knotande. Det tycker jag känns ljuvligt för en småbarnsförälder. Straffet blir däremot lite makabert, kanske något brutalt i dagens ögon, att släppa lös massa giftormar som biter och dödar människor. Men de konstaterar ju själva att straffet är en följd av, som vi läser i vers 7: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Och som så många gånger när vi får följa Guds agerande, så kommer det alltid hans nådefulla karaktär också att få lysa igenom. Han är nåd och sanning, men också kärleksfull och barmhärtig. För han förbarmar sig ändå över folket. Och Mose, han får också kanske den märkliga uppdraget att göra sig en orm och fästa den på en påle. För när de som har blivit bitna fäster blicken på koppormen, så får de leva. Och det kanske precis som jag inte kan låta bli att fundera kring sambandet, att en sån där kopparorm hade varit bra att ha. Och vad är sambandet mellan kopparormen och befrielse? Vad är vår kopparorm idag? Vårt tema kanske avslöjade lite. För det som utspelar sig i detta är egentligen en rad av hälsningar från Gud, hur han kommer att göra upp med ondskan som oftast personifieras i ormen. Första gången vi möter det är när Gud förbannar ormen i första Mosebok kapitel 3, vers 14-15. Det är efter att den har vilselett Adam och Eva och lett dem in i synd. För att sedan sammanfattas i Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 9. Där det också liknas med hur Gud han gör upp mot djävulen, alltså den onda, eller som det står där, den gamle ormen. Men var finns vår kopparorm idag när vi behöver hjälp? Är det bara läkemedelsindustrin som också har använt den här symbolen som liksom för läkekonsten? Är det vår kopparorm idag? Jag skulle vilja säga till dig redan så här i början eller mitten att till dig som undrar så är Jesus vår räddning idag. Oavsett vad du sitter fast i eller våndas kring, oavsett om du har blivit förblindad av något annat, Jesus är räddningen som du och jag vi behöver. Han är ankaret som låter vår själ få finna ro. Och har du ännu inte tagit emot honom i ditt liv så kan du få göra det idag. För Jesus han är här och han knackar på ditt hjärtas dörr. Inte till fördömelse utan till evigt liv. Men det återkommer jag till. För jag skulle vilja ta med er till två exempel på hur människor trotsade människofruktan om vad andra ska tänka eller tycka. De passerade över värdighet och över gränser bara för att få vända sin blick till Jesus och att få komma nära honom och få möta honom. För i Matteus evangeliet kapitel 8, vers 5-13 äger det mest osannolika samtalet rum. I Matteus, som sagt, kapitel 8, vers 5-13, det osannolika samtalet rum. Om vi ser till Jesu tid, det är när Jesus han rör sig på jorden, så är det under en tid där Israel var ockuperat av det romerska imperiet. Det judiska livet det pågick, fast det var under strikt översyn av och kontroll av romerska makthavare och soldater. Det var som att om du hade gått där på gatorna så är det som två parallella universum bara pågår samtidigt. Judarna fick leva sitt liv så länge de inte störde ordningen, medan romarna levde sitt liv och arrangerade sina fester, ritualer och tillbad sina gudar. Men hade stränglingen inget med varandra att göra. Ändå sker detta osannolika mötet. Jesus han var på väg in i Kapernaum, men han hann inte långt förrän en romersk centurion kom fram till honom. Och det man kan tänka sig och ana är att Jesus har redan hunnit liksom skapa lite uppståndelse kring sig. Människor börjar dra sig dit. Det är illavarslande för rummarna. Man kan tänka sig en centurion. Han säger bara, du, jag har ögonen på dig. Passa dig bara att ställa till med någonting i Kapernaum. Istället ber officeren honom i vers 6. Herre, grekiskans Kyrios. En titel som han bara får kalla kejsaren. Men vi kan väl få se vad som händer här. För det är något så osannolikt. I vers 5 och framåt. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Herre Kyrios, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och så är jag en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde blev han förvånad och sa till dem som följde honom. Amen, säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörker utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa Jesus, gå, som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Det osannolika sker i mötet med Jesus när den som inte kan, bör eller får söka upp Jesus vänder sig till Jesus. För där verkar friheten finnas. Där finns livet och kraften. Och kanske är det så också att du också upplever att du lever ett liv där du själv eller andra har byggt upp murar som har försvårat dig att få vända sig till Jesus. Men tänk om Jesus har någonting mer att visa dig. Tänk om det skulle vara värt att vända dig till honom. Är den situationen på arbetsplatsen eller i familjesituationen. Tänk om Jesus har någonting att ge dig där. Nästa exempel är från Markus evangeliet kapitel 2. Vers 1-12. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en man som bars av 4 män. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt han några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: "Varför talar han på det sättet? Han härdar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud." Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Och han sa till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder." Och han sa till en lame: "Till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem." Då steg mannen upp och tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: "Något sådant har vi aldrig sett." I Jesu namn, amen. Återigen ett ytterst osannolikt möte och säkert väldigt spektakulärt möte det också. Även det i Kapernaum, och Jesus befinner sig där i huset, predikar ordet och många lyssnade. Och det verkar ju bli smockfullt där så man inte kan få in en säng, en bår. Så att då sökte sig de, även de 4 vännerna, den lame mannen, och de var så angelägna att möta Jesus att de gjorde en öppning där och sänkte ner honom till Jesus, och där hände det. Som sagt, med blicken på Jesus möter vi den djupaste av frihet och källan till liv. Och Jesus, han vet ju om att det blir en provokation, men säger ändå där i vers 5: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." För detta leder ju som sagt till en provokation. De skriftlärda tänkte i sina hjärtan allt detta: "Vem tror du att du är?" Man kan också tänka sig lite de som har gjort sig besvärat och liksom öppnat upp taket, sänker ner. "Jaha, där blir synderna förlåtna, men alltså, jag har en vän som ligger här på sängen. Hur ska vi göra med detta?" Och de fick alltså mer till slut än vad de hoppades på. Inte bara kunde han resa sig och bära hem sängen, utan han fick förlåtelse för sina synder. Som ett eko i den här händelsen blev det för de förtvivlade israeliterna i Egypten när de blev bitna av giftormar: "Gud, förlåt våra synder." Svaret blev kopparormen. Jesus blev svaret för både den romerske centurion och den lame mannen. Och samtidigt så finns det också även i bibelordet en tydlig koppling mellan kopparormen och Jesus, som han själv också hänvisar till i Johannes evangeliet. Och vi ska ta med den också i mötet med Nikodemus. Johannes kapitel 3, vers 14-18. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Svara ärligt. Tror du att Jesus, han längtar efter att du ska få fästa din blick i honom? Jag tror han har sån jublande längtan. Kan man ha en jublande längtan? Men han har sån innerlig längtan att du ska möta hans blick. För att det är på grund av dig, på grund av hela mänskligheten på den här jorden, som han kom till jorden. för att var och en som tror inte ska gå förlorad. Och vem kunde ana att en av Bibelns mest citerade verser inte kunde komma, inte kunde liksom citeras eller tecknas ner om det inte hade varit heller för kopparormen. Kopparormen som blev tecknet på vad Jesus skulle komma att göra. En orm upphöjd på en påle. Är det inte ett märkligt sammanträffande? Hur någonting så syndfullt skulle sättas upp och bli till befrielse. Och vi tog det som var minst syndfullt, den syndfria, och spikade upp ett kors för att du och jag, när vi fäst vår blick, ska få bli fria. Jesus, han är Guds svar på att rädda oss från vår synd. Och vi idag vet ju om att det är genom ett blodstängt kors. Men visste du att det gömmer sig också redan i fjärde Mosebok som vi läste tidigare? För visste du att det döljer sig i till och med de hebreiska orden för orm och koppar eller brons som blev svar, Guds svar på eländet? Ordet för orm i hebreiskan, det består av tre hebreiska bokstäver, nekesh. Svaret för att bekämpa ormen, eller som vi kan tolka det idag, synden, det består av fyra hebreiska ord, nekoshet. Det är samma hebreiska ord för orm, fast ett fjärde. Det behöver lägga till ett fjärde, en fjärde bokstav, och det är tav. Och det ser ut så här på gammelhebreiska. Alldeles strax. Och man kan få tycka vad man vill med sådana här allegoriska bibeltolkningar. Men det som behöver tillsättas för att sona världens synd, för att bli till befrielse, till bli evigt liv, det är ett kors. Och i uppenbarelsebokens ord så nämns det, vem är värdig att öppna livets bok? Vem är värdig att försona världens synder? Vem är kapabel till detta? Ingen utom Guds lamm. För Guds svar på folkets synder var ett kors. Det var vägen Jesus fick vandra för att du och jag skulle få frid. Och med blicken på Jesus, när du söker den blicken, så kan du inte se det utan heller också ett blodstänkt kors. Där det förklaras ju också så uppenbart i Jesaja kapitel 53, vers 4-5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genombord för våra överträdelser skull. Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och jag går in mot landning, för jag vet inte hur din höst kommer att se ut. Vilka glädjeämnen eller sorg eller lidande du kommer att få möta. Men ett garanterar jag dig. Det är att det kommer vara värt att gå in i den här hösten med blicken på Jesus. För det finns en som går vid din sida, som har en passionerad förälskelse. Att han till och med gick i döden för dig. För att du skulle få frid. Och som jag nämnde tidigare, så kan du som finns här idag, som inte har tagit emot Jesus i ditt liv, får göra det idag. Det kommer vara ditt bästa beslut. Därför vill jag också idag, när vi går in i en responsdel också, så vill jag också dedikera, när vi smörjer med olja idag, att du kan få komma fram, du som vill ta emot Jesus i ditt liv, eller också du som vill gå in i den här hösten med blicken på Jesus. Att låta honom ta bort allt vad oro eller ångest eller allt möjligt, eller åtminstone få göra det mindre viktigt än att få ha din uppmärksamhet på Jesus. Vi kommer att smörja dig med ett kors i din panna på att Jesus har tagit sin boning i dig. Att han har förlåtit dig. Att han vill ge dig, skänka dig frid och evigt liv. För han låter sitt ansikte och sin uppmärksamhet vara på dig. Och så vill vi också be för dig och be ut Guds välsignelse över dig. Och du som vill detta är välkommen fram under lovsången. Men det finns en som har sin längtan och sin passion och sin blick fäst vid dig. Det kommer ständigt tillbaka till dig. Vad blir din respons på det hela? Du kan leva ditt liv. Du kan gå ut genom de här dörrarna och känna att nu får vi rulla på. i egen kraft den här hösten. Eller så kan du stanna upp, just det. Där är en som står med en öppen famn och längtar att du ska få fästa den här blicken. Jag skulle uppmuntra dig till att den här veckan som ligger framför, att ge Jesus en chans till det som du går och burit på så länge. Det kan vara praktiskt jobbighet eller svårigheter. Ge Jesus en chans. I Jesu namn. Amen. Jesus, du är stor, god och underbar, Jesus. Jag tackar dig för att i dig så har vi livet själv, Herre. I dig, Herre, kan vi få uppleva evig frid, Herre. Och evigt liv också, Jesus. Tack Jesus att du har dina armar utsträckta för oss, Herre. Men du har också längtat att se en rörelse av oss också, Herre. En av omvändelse, Herre. Där vi får vända också vårt varande och vårt jag till dig, Herre. Att få söka dig, Jesus. Och tack för de skatter och de hemligheter som du har lagt i Guds ordet, Herre. Att du har tagit priset på dig, Herre. Att det inte var lättvindligt, Herre. Utan du, Herre, behövde sända din enfödde son, Herre, till att offras på Golgata kors, Herre. För att vi skulle få ha frid. Men det vi kan veta då också, det är att det finns ingenting heller då, Jesus, som kan skilja oss här. Varken död eller liv, Herre. Varken änglar eller furstar eller någonting annat, Jesus. Kan när vi fäster vår blick till dig, Herre, skiljas från din kärlek, Jesus. Den är dyrbar och värdefull, Herre. Den är dyrköpt, Herre. Men den är också fri, Herre, för den som vi tar emot dig i sitt liv, Herre. Så därför tackar jag dig, Jesus, att du inte är långt borta från någon av oss, Jesus. Inte först och främst med bedömelse, Herre. Utan med den där innerliga längtan. Titta på mig. Se på mig. Ta emot evigt liv. I Jesu namn. Amen.